Hjertelig velkommen til andre avsnittet av Thomas and Jay.
Hello!
Hello! Det jag som är Thomas.
Det är jag som är Jay.
Ja. Och ja. Idag ska vi prata om lite olika ämnen som vi har klart ett tapp för.
Ja visst.
Och eftersom du Jay har precis skaffat Netflix, så tänkte vi prata lite om tv-serier.
Ja visst.
Sen släpptes det ju en nyhet i veckan, eller förra veckan, om att det kommer nya Pokémon-spel. Yay, äntligen!
Ja, som vi har längtat.
Ja, och om vi inte lät helt förtroendegivande så var det för att vi inte alls har riktigt längtat. Men vi ska ha med det sen. Jag har i alla fall inte. Och nästa vecka åker ju du och en kompis till oss till Japan.
Just.
Så vi tänkte prata lite om det landet i öst som i högsta grad är ett riktigt nördland.
Ja, verkligen.
Ja, visst. Men vi börjar med TV-serier.
Ja.
Så du har skaffat Netflix?
Ja, alltså sen, det fanns en period för några år sedan, och det är fortfarande igång i och för sig, när det kom en jävla massa tv-serier som alla sa, den här måste du se, den här måste du se. Det var Game of Thrones, och det var Breaking Bad, och det var en massa liksom. Jag blev ganska motig när jag blev såhär tillsagd att se någonting. Ja. Då jag vill upptäcka det själv, om man säger så. Det är en trist egenskap som jag har.
Men ja, jag är med dig där.
Dumma ett tag innan jag liksom såhär kom till att läsa böckerna innan jag faktiskt såg tv-serien Game of Thrones exempelvis. Men så häromdagen så blev det att vi såg första avsnittet av Breaking Bad. Och jag blev så fångad av det. Jag tyckte det var en väldigt bra serie, så jag bestämde mig för att skaffa mig Netflix för att kunna se vidare på det.
Ja.
Och i en del av en vits, apropå det, eftersom det fanns ganska mycket på Netflix att titta på, så skrev jag på Facebook att jag inte kommer att vara kontaktbar på ett tag för att jag har skaffat Netflix. Det tyckte jag var lite roligt. Då bombarderades jag av rekommendationer från alla håll.
Du ska säga det, du ska säga det.
Ja, det var verkligen. Alltså, bara det. Fast han var först och sen bara kom det liksom. Se det här, se det här, se det här, se det här, se det här. Och jag vill inte se något av det nu. Jag tänker bara använda Netflix till att se klart Breaking Bad och sen kolla gamla Tintin. I protest.
Jag förstår det helt på den här punkten. Men det är sagt så borde du se House of Cards. Nej, men jag är med dig. Man har så mycket redan på sin backlog där med vad man ska säga och vad man ska läsa och sånt. Så när folk kommer och sånt på folk så blir det alltid så att ja, jag vill gärna lägga själv.
Men det är ju väldigt välmenande naturligtvis, och jag gör det själv. Men jag kan inte, alltså jag kan inte få upp intresset för att se någonting om någon säger åt mig, det här borde du se. Det finns inte liksom. Jag var totalt anti att se på. Det har gjorts väldigt mycket tv-serier, både DC Comics och Marvel Comics är tv-serier nu, och DC har flera serier ute med favoritkaraktärer, bland annat The Flash då, som Jay i originalet. Men jag har liksom inte velat se det, för att det har varit så mycket liksom, och jag har inte varit på bästa foten med DC Comics på ett tag nu, om jag ska vara helt ärlig. Men med det sagt, i en paus mellan Breaking Bad-avsnitt så såg jag faktiskt det första avsnittet av The Flash, som är i kontinuitet med Arrow, Constantine och Legends of Tomorrow, bland annat. Jag tror det är mer till och med. De håller på att skapa ett helt DC.
Är det
också de Gotham? Gotham är inte i kontinuitet med dem, som jag har förstått i alla fall. Men jag bestämmer. Gotham såg jag ett avsnitt av och tyckte så vansinnigt illa om, så att det ville jag aldrig se igen. Jag tyckte det var så jävla dåligt.
Rätt trist.
Jag ska inte säga att Flash är bra, för det är det väl kanske inte. Men jag var väldigt emot att se på Smallville när det begav sig. För att varje gång jag såg det så såg jag hur Smallville tog en karaktär eller ett koncept som jag tyckte väldigt mycket om och ändrade det för Smallvilles sätt liksom. Den handlar ju om en ung Clark Kent, aldrig kallade sig Superman, men min favorit Superman-skurk är Mr. Mixis Pidlick, som jag tycker är en kul karaktär, en liten liten varelse från den femte dimensionen som kan trolla och således kan stå man inte. Men i serien så var han någon slags emo-student från Litauen, tror jag, som hette Mikhail Mixiuspidlik, och han kom från ett folk som alla hade magiska förmågor och så här. Jag fattar att de ville prova någonting nytt och göra någonting, men det, för mig blev det bara, ja, men då är det inte den karaktären jag tycker om, så då kommer jag inte titta på det här. Och så tyckte jag de gjorde hela tiden. Liksom, men han är stålman fast han har inte driften, eller liksom, vi har Martian Manhunter fast han ser aldrig ut som en utomjording, och vi har Doomsday fast det är inte Doomsday utan det är typ någon där Jekyll and Hyde variant liksom. Ja, okay, men då vill jag inte titta på det då, då intresserar inte mig. Men The Flash då anstränger sig faktiskt för att så att säga göra rätt, om man så säger. Det är inte en bra serie. Det är väldigt mycket, varje avsnitt handlar om att någon ny snubbe har upptäckt superkrafter och Flash måste stoppa den här snubben. Det är väldigt så här, men de anstränger sig för att använda rätt namn, de anstränger sig för att liksom, karaktärer och dräkter ska se ut som de gör i serietidningarna, de anstränger sig för att inte hitta på, alltså, jag trodde de hade hittat på ett gäng karaktär, sidokaraktär, och bara så att han skulle ha folk omkring sig, men nej, samtliga karaktärer är tagna från serietidningarna.
Okay.
Och det, om inte alls respekterar det, alltså, herregud, ja, lite grann spoiler, men serien refererar Crisis on Infinite Earths i sitt första avsnitt.
Okay.
Liksom, bara det gjorde att jag kan tänka mig att se ett avsnitt till, liksom.
De har riktat sig lite mer åt de som läser serien, har de, jag tänkt.
Ja, men det känns som det, och framförallt eftersom, eller jag vet ju inte det nu, för jag har ju givit upp på att kontinuerligt läsa DC-serier.
Men alltså, det verkar ju till och med vara till de gamla kontinuiteten.
Precis. Alltså, sen har jag förstått, jag har fått läsa på lite grann och de har tagit lite grann, alltså de väljer att vraka det lite grann från ny kontinuitet och gammal kontinuitet, och naturligtvis så ändrar de lite grann på grejer och sånt, men jag har sett halva första säsongen och jag tänker fortsätta titta ett tag till. Jag kan inte objektivt säga att det är en bra serie, men den gör det som jag vill att serien ska göra. Den refererar rätt, den har rätt karaktärer, och jag förstår bara en sån liten grej som att Barry Allen alltid är sen till saker. Det är en sån återkommande grej i serien liksom, att Barry är alltid sen, och det att de tar med det, ja, det är, kan man se som en självklarhet, ja, men det är inte alls säkert att de...
Nej, det visar ju på noggrannhet. Ja, den här Europa, den får ni se!
Ja,
vi har också haft Netflix ett ganska bra tag, men använder det inte så fasligt mycket. För mig började tv-serievågen började någonstans där med Lost och Prison Break. Alltså det var då det kändes som att det kom riktigt såhär, de hade lagt ner mycket pengar på tv-serien, de var med som filmer och så. Och de två serierna såg jag när det begav sig, men sen blev jag lite avtänd på tv-serien. Båda följer den här klassiska kurvan att de är skitbra i början, den första säsongen, och sen slutar det i att man inte vill se mer liksom. Men jag kan inte, jag har jättesvårt att inte se klart en scen, eller har sett ett par säsonger, så alltså vill jag få ett avslut och känna att okej, okay, hur det liksom.
Ja, men Lost var ju, bara gå in på det, för Lost var ju verkligen, det var fantastiskt när Lost kom ut, första avsnittet. Jag kommer ihåg att jag diskuterade liksom, det var ju dessutom internet var inte lika maffigt då som det är nu liksom. Man diskuterade med kompisar liksom, vad kan det vara, vad kan grejen vara liksom. Och jag tänkte, den här serien kan inte pågå så länge, för de måste ge svar ganska snart liksom. Och så okej, okay, där blir det en säsong två. Ja, men det blir en avslutande säsong då, tänkte man. För det kan inte liksom, de är så nära lösningen hela tiden. Och så jag tror jag såg igenom säsong två också, och när jag fick över då säsong tre, så någonstans insåg jag att jag kommer aldrig få ett svar på någonting. Och släppte faktiskt serien. Det gör jag väldigt sällan, men det gjorde jag. Men min syster höll fast vid Lost hela vägen och följde det slaviskt. Och hon var så jävla lack när sista säsongen var slut och så att säga, det stora avslöjandet hade kommit liksom. Dels för att hon hade räknat ut det själv långt, långt innan serien kommit dit, och dels för att serien skapade hade varit väldigt noga med att säga, men så är det inte. Så är det absolut inte.
Ja, nej.
Jag vet
inte. Det var också, det var många gånger på den. slutet också. Det var verkligen ett slag i ansiktet. Det känner, börja inte se oss om det är någon som råkat missa den här. Det är väldigt bra. Första säsongen var jättebra, tyckte jag.
Briljant.
Och Prison Break, samma grej egentligen. Den var riktigt spännande första säsongen, tyckte jag i alla fall. Jag tror många också andra tyckte det. Men de gick i samma fälla, de tror jag säga. De försökte liksom mjölka ur ett koncept för länge. Och nu är det ju kanske mer, jag vet inte, tv-sändarna kanske vet att det här kommer att det här kan hända om man försöker mjölka ur för mycket, att det blir lite dåligt. Och folk vill kanske inte ha så många säsonger av en tv. Jag vet inte om det är lika vanligt, jag tittar inte så mycket på tv som sagt. Men jag får känslan ändå av att man kommer lite snabbare till avslut nu med tv-serier. Breaking Bad fick väl ha man väl...
Breaking Bad skulle jag aldrig ha med en säsong om vad Breaking Bad hade, som jag har förstått det som. Det kan jag ju inte svara för säkert, men som jag har förstått det så fick de till och med erbjudande om att göra flera säsonger och sa nej.
Ja, och det är jävligt trevligt liksom. Men några serier som jag har sett sen dess, en annan som är Spartacus.
Spartacus?
Ingen vidare serie.
Är inte den där Lucy Lawless är naken hela tiden?
Jo, det är den. Det är mycket naken, mycket blod och mycket... Det är... Ja. Den är inte jättebra.
Men det är redan sån allmän liksom sån översexualiserad syn på gamla rum liksom.
Ja, det är
väl det. Jag orkar hela tiden.
Det, ja, absolut. Men det man kan ge serien är att det är väldigt så här, homosexualitet är ju ingen, det finns ju jättemycket där, och det kanske var väldigt vanligt gamla rum också liksom, så här. Men det är på något sätt väldigt fint att det är inget, de gör ingen stor grej av det här. Utan det kan man ju tycka liksom, det är jävligt fint.
Men
han som spelar huvudrollen, jag kommer inte ihåg vad han heter, han dog ju i cancer efter första säsongen, som bytte ut honom sådär. Ja. Det blev lite svårt att övertyga sig själv om att det är samma person så här. Men så första säsongen tyckte jag var helt okej att hålla. Det var liksom mindless fighting. Men jag har faktiskt inte sett klart den, och jag är absolut inte sugen på att göra det heller. Men jag måste på något sätt. Och annars är House of Cards har jag faktiskt tittat på. Det är väl en mer nyare serie, så det är väl en enda jag sett.
Den är baserad på en brittisk serie, så mycket vet jag.
Ja.
Mm. Jag har inte sett, men det är också något som jag har följt med delat för mig hela tiden.
Ja.
Serien, den är jättebra. Det är jag vill säga till alla som kan tänkas lyssna. Jag tror det. Det är säkert jättebra.
Ja.
Jag bara bryr mig inte.
Ja. Men...
Nej, det är ju... Ja. Jag kan tycka det är gött att ha en tv-serie och följa liksom, jag har nyligen, eller inte nyligen, men jag har Arkivex har ju fått nya avsnitt, min serie liksom, och där är jag halvvägs igenom det nya, och jag älskar det. Jag tycker det är jättekul. Det är precis lika fånigt som det var i sitt original, på något sätt, fast med lite bättre effekter. Och jag försöker ibland se igenom Arkivex från början till slut, men det brukar bli så att jag kommer ett par säsonger in och sen så börjar jag hoppa från avsnitt till avsnitt, eftersom min internet med lätthet kan ta reda på. Jag är inte så vrålintresserad av den stora finns utomjordingar övergripande storyn i Arkivex, utan jag tycker bara det är roligare med de här Monster of the Day-avsnitten, för jag tycker väldigt mycket om Mulder och Scully. Där när de när de inte måste bråka om huruvida det finns utomjordingar eller ej, och inte måste liksom så här föra storyn framåt, utan de bara kan sitta och götta och snacka om huruvida Bigfoot finns liksom. Det, jag älskar det.
Ja.
Det är det bästa som finns.
Arkivex, jag har ingen relation till den serien tyvärr, men det enda jag kommer ihåg är ett gammalt avsnitt där de gjorde en crossover med Cops.
X-Cops.
Ja, som var, jag tyckte var ganska roligt.
Det är ett fantastiskt avsnitt. Med en utomjord, eller det är inte en utomjord, det är en varus. Nej, det är ju spoiler. Jag spoilar.
Ja, ingen spoilers. Det här, som hade varit kul med Netflix är om de hade kanske kunnat lägga upp lite fler äldre tv-serier. Jag hade gärna sett Magnum P.I. Såklart. Självklart. Jag är väldigt stort fan av den serien. Eller... ja, men till det gamla Arklex. Det hade varit jättekul.
De har tydligen tagit bort all Star Trek. Där fanns tydligen Star Trek på Netflix för, men det är tydligen borttaget.
Och det är också en sån grej med Netflix som är lite för att saker försvinner. Mm. Att inte... att jag inte kan så här lägga till det i någon slags, man kan ju ha en egen lista där och sen så ta det i min takt, utan man får passa på och se det medan så länge det finns där. Det kan jag tycka är lite jobbigt. Och en annan tjänst som finns är det här SVT:s öppet arkiv, som jag har tyckt var skitbra. De lägger upp rederi till exempel, gamla basar och allt möjligt som man kan gå in och se, som typ som Netflix, liksom. Men helt gratis då. Och där har jag tänkt att den tjänsten var någonting de bara skulle fylla på hela tiden med gamla grejer som de la upp. Och så ligger de där, så kan jag säga om det här. Men de har börjat med samma grej nu, att de tar bort dem efter en viss tid. Vilket jag tycker är jättesyn. Och som förstör lite hela grejen med att kalla det för ett arkiv.
Ja.
För... nu har alla videos där plötsligt så här datum där, ja, den här finns tillgänglig till det datum, sen måste vi ta bort det. Så nu för ett tag sedan tog de bort alla Bert-avsnitten och sådana grejer. Så det är jättetråkigt.
Jag håller med om det. Jag blev faktiskt lite tagen när jag öppnade Netflix-kontot, för jag trodde där skulle stödja så mycket. Don't get me wrong, det finns jättemycket, men det kändes lite konstigt. Där fanns liksom inte allt. Där fanns jag hade gärna sett gamla Simpsons, slänga upp lite South Park. De men, har väl vissa rättigheter och så, men det hade varit gött att se sånt.
Om man förstår det rätt, så amerikanska Netflix har liksom mycket större utbud av just gamla grejer också liksom. Men vad jag försöker komma fram till är, det är ju en viss skillnad att äga en fysisk kopia av, alltså en DVD eller en fil bara på datorn eller vad det kan vara, för att den är mer säker förvaren på en streamingtjänst. Så det kan jag tycka är lite synd. Annars är det skitsynligt såklart.
Ja,
och det är jätte bra sätt att kunna betala för sig liksom, istället för att pirata ner någonting som folk kanske annars hade gjort.
Ja, det kan jag inte uttala med. Det är inget jag känner till.
Nej. Jag har hört, läst om det.
Ja, det gör samma i gamla böcker.
Ja. Ska vi lämna TV-serien?
Vi lämnar TV-serien.
Ja. Och gå in på Pokémon.
Ah, härligt. Detta var ett eviga ämne.
Ja. Vi har ju haft en Pokémon-blogg innan. Den finns fortfarande uppe, men vi skriver aldrig den.
Senaste inlägget är från 2012, tror jag. Jag var inne där innan jag stack hit.
Ja.
Fredde som har skrivit det till mig.
Ja. Men vi har ju spelat Pokémon genom åren väldigt mycket. Och senaste spelen som kom ut var ju remakes på generation 3. Ruby Sapphire remakes. Och jag vet inte hur du känner, men jag har inte varit... Alltså när de kom ut, jag tyckte det var lite kul att det kom nya spel. Jag spelar dem, men jag spelar mest igenom dem. Jag ville bara få det gjort lite så. Och sen har jag inte plockat upp mina Pokémon-spel sen de kom ut. Och jag kommer inte exakt ihåg när det var de kom. Var det
förra året? Hösten 2014.
2014, okej.
Okay. I november.
Okay, det var ändå ett tag sedan. Men det känns ändå som att det är lite tidigt att de nu släpper, eller ska släppa nya Pokémon-spel i år. Alltså med nya generationer. Och jag antar att den nya generationen betyder nya Pokémon också.
Alltså det kan man ju anta. Vi får ju komma ihåg här att de faktiskt inte sagt någonting mer än att de har annonserat ut två nya spel.
Ja, du kan säga igen det. Jag är lite samma. Kan inte du berätta lite om
Pokémon firar ju, de är ju 20 år gamla i år, Pokémon. som franchise. Och firade då detta på sin 20-årsdag med att annonsera ut 2 stycken nya Pokémon-spel, Pokémon Sun och Pokémon Moon, som ska komma i år, eller precis i slutet av 2016 ska de komma ut. Och det är egentligen allt som sagt officiellt. Jag har inte kunnat hitta någonting mer. Det har kommit en bild på vad som kan vara en ny Pokémon. Men den har fått ett namn, så det är väl en ny Pokémon i och för sig. Men den är rätt lik Diancy, som är en legendarisk Pokémon från generation 6. Så det kan också vara att den har någon slags koppling till Diancy. Det har varit mycket nya grejer med nya Zygarde former och liknande. Så, men det är en gång inget officiellt har sagt. Den nya Pokémonen är från en Korokoro-lik. Liksom. Så att vi vet ingenting. Alltså, ja, den där, jag tog ändå upp en bild här. Det där är också en wireframe av vad som antas vara en ny Pokémon också.
På Cerebis Pokémon-sida så har de listat de spelen under generation 7
frågetecken. Så nu
verkar inte finnas något officiellt om att det skulle vara en ny generation.
Nej, alltså de har inte sagt det. Så det skulle, alltså följer det gamla något så är det en ny generation. Mm. Men det vet vi inte säkert. Där introduceras ganska mycket story med, så det är ju faktiskt en story i Pokémon-spelen om en knappt märkbar. Men det introducerades ett grann koncept i Pokémon X och Y och Pokémon Mega Ruby Alpha Sapphire som kan antyda till, i X och Y talades om att det finns en region som varken är Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova eller vad heter det? Kalos. I Omega Ruby Alpha Sapphire togs det upp väldigt mycket om alternativa parallella verkligheter och tidslinjer och så vidare. Mm. De antyder till och med att Omega Ruby Alpha Sapphire är spel nummer 1 i en ny tidslinje. Okay. Så att X och Y är de sista spelen i en tidslinje och Omega Ruby Alpha Sapphire. Mm. Så effektivt säg att röd, blå, grön, gul, alltså original generation 1. Generation 1 och 2, det är en tidslinje.
Alltså Nintendo och så här kontinuitet de är ingen vidare på det här.
Men vad säger jag, att de två hänger ihop, generation 1 och 2, och sen generation, man kan spåra i spelen generation 3, 4, 5 upp till 6, bara genom dialog i spelen, att de skulle hänga ihop med varandra liksom. Men Omega Ruby Alpha Sapphire passar inte in i det. Så det antyds ganska hårt att det då är en ny kontinuitet, en ny parallell jord. Jag vet inte alls om Pokémon Sun och Pokémon Moon kommer att spela in i det överhuvudtaget. Det finns ganska mycket teorier om att de kommer spela in i en ganska prevalent japansk legend om just solen och månen. Vilket känns väldigt, väldigt troligt faktiskt. Men som sagt, inget är sagt officiellt.
Nej, vad tror du om namnen? Varför heter de Sun and Moon? Kan du ha dem?
Alltså det kan ju ha med att göra. Alltså att det spelar in i den här legenden. Säg att du har två legendarer som passar. Alltså legenden handlar om att solen och månen som två stycken separata entiteter, gudomliga entiteter liksom, har en konflikt. Som grodan och Kyogre liksom. Och så, ja, jag kan inte legenden, men nej, det är det handlar om. Och det är ju inte alls ovanligt att det är i Pokémon-spel att det har med det att göra. Det kan jag förstå helt enkelt att de valde Sun and Moon för att de vill prova någonting nytt. De har tröttnat på färger och tröttnat på bokstäver. Jag vet inte riktigt. Jag kommer att spela dem. Det kommer att bli intressant att spela igenom dem. Och det kanske blir rent ut sagt kul också. Man vet aldrig.
Tror man kommer att ha någon koppling till att de släpper de gamla generation 1-spelen på 3S. Kan det vara någon tror man kommer att göra någon grej med det?
Alltså, det hade ju varit kul. De har ju det här att generation 1-spelen i Virtual Console-varianten kommer att vara kompatibla med Pokémon Bank, som är ett förvaringsprogram. Så effektivt, om du fångar en Pokémon i generation ett, ditt virtual console generation 1 spel, så kan du flytta den till Pokémon Bank där den får sina värden lite grann förändrade, och sen kan du stoppa in den i generation 6 eller generation 7 spel. Vilket jag tycker är lite roligt, kul liten grej. Det är nog någonting som folk har velat göra ganska länge, och det här är väl så nära man kan komma det. Så det är lite skoj. Det kan hända att de gör någon större grej av det. Det vet jag faktiskt inte. Det hade ju varit skitcoolt.
Ja, det hade det. Eller om de släpper fler, alltså genom 72 spel och sådana grejer. Men de släpper mer och väver in det på något sätt. Jag funderar ett tag på om de var, det är sånt, känns som så typiskt Nintendo-grej att vissa Pokémon skulle gå och fånga på en viss tidpunkt på dagen. Alltså när sidan är uppe eller när det är full med, alltså de gör någon sån konstig grej av det. Ja, vi kan ju bara spekulera, men det brukar göra sådana trassiga grejer.
Men där är ju Pokémon, alltså i de generationerna som vi har nu,
ja,
som är associerade med både solen och månen.
Jag tänkte om det skulle på något sätt följa, jag vet inte hur de skulle göra det. Då behövs en ständig uppkoppling till någon slags värld och relaterad dator eller någonting. Men om det skulle vara kopplat till den riktiga solen.
Jag skulle inte säga att det är en omöjlighet i något fall. Det känns som Nintendo måste prova allt möjligt.
Ja, jag var för att det fanns något spel till Game Boy Advance och sånt som bara kunde. Ja, det var någonting när du var ute i solljus så levlade du med på något sånt sätt. Det funkar inte med en vanlig lampa inomhus, utan skulle vara ute i solljus, så det var någon slags substans. Så de har varit på det spåret förr, tänkte jag. Men,
jag tror faktiskt att det finns en artikel om just precis det spelet på Mark som är oläst.
Ja, okej.
Okay. Jag tror det är så Fred har skrivit en sån. Det är någonstans ringer en klocka i alla fall.
Ja. Okej, okay. Ja, men det ser inte för det här.
Han hade kunnat förklara för oss.
Det har han.
Men ni som lyssnar kan alltid rota på Mackias oläst.
Ja, och det får ni gärna skapa ett sånt här konto där på forumet.
Ja,
så lovar vi att låta ut en grej. Kanske inte skicka dem när vi låter ut något.
Absolut.
Ja.
Men vi hade faktiskt bestämt att göra. I och med att vi är två år när det kommer med två nya Pokémon-spel, så ska vi nu här i den här kasten bestämma vilket spel vi ska ha. Tidigare har det varit rätt så tydligt vad vi vill ha, och det har inte krockat. Jag vet inte, hur känner du? Där är sönd och där är rum.
Jag är ju mer av en solkill. Nej. Jag är kanske mer än en kille. Jag vet inte. Det är ju att vi inte vet någonting om. Att man inte överhuvudtaget. Alltså det är bara en känsla för namnet. För loggan.
Det kanske är så att vi nu, liksom, om vi fattar ett beslut nu. Och du säger du tar Sam och jag tar Mun. Och så är Mun-legendaren svinful.
det får man ju ta då. Eller så är kanske för jag Sun och du Mu, och så är Sun legendaren heter Ande och så heter Moon Jensen och så vidare. Åh nej, så bra det hade passat om jag hade bytt. Ja. Okej. Ska vi köra sten, sax, påse nu då?
Vi gör det.
Så vinnaren får välja
först.
Okej. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Ja, det kan ju berätta att vi tog båda sax i första.
Ja, klassiker.
Sen fortsatte jag behövde min sax i andra rundan. Då valde jag.
Men jag valde sten där.
Sten var jag.
Strategiskt valde jag sten.
Ja. Ska vi köpa ett grävskopa?
Spock. Ja, då väljer jag Mun.
Okej.
Okay. Pokémon.
Då väljer jag väl Sun då. Sun.
Vi kommer inte komma ihåg det här spelet.
Ja.
Det var spänning, dagens spänning över.
Ja. Det finns inte mycket mer att säga om det här spelet. Vi kanske ska traska över till nästa ämne. Men ta något
Vi kan göra det. Det är en gammal klassiker. Vi måste snacka Pokémon.
Ja, vi måste.
Men nu är det gjort liksom.
Nu är det gjort. Och då, just det. Då ska vi prata... fortsätter lite framåt här. Vi ska till Japan.
Ja!
Vi ska till Japan. Jag ska till Japan.
Ja.
Och det är ju ett kul ställe. Vi har bara varit där innan.
Ja.
Och du ska dit för andra gången.
Ja, andra gången.
Och vi har ju även en Mackenzie som läst skribent Dan som bor där borta.
Han har inte skrivit ett inlägg sedan 2010.
Nej. Jag tror till och med det har hänt när vi har migrerat över till nyhetssidan så försvann hans användare, alla hans inlägg tillfall för mig. Det står mitt namn på många av dem. Men
han har ju flyttat dit och har sitt liv där. Men sist jag var i Japan, eller den första gången jag var i Japan för några år sedan, då skrev jag om det på Macchiato som du läste, men då var det med honom.
Mm.
Vi åkte tillsammans och var där en månad. Och det ska bli väldigt kul att besöka honom igen. För han talar ju japanska, någonting som jag inte gör. Han visade mig runt och bland annat för rätt mycket mat som jag inte lyckats hitta någon annanstans. Simpel mat, nudlar, gyudon. Som jag sitter väldigt mycket om och som jag ser väldigt mycket fram emot att äta igen. Och naturligtvis att träffa Dan igen. Så jag ska ta med mig en gemensam kompis dit och så är vi där i 2 veckor.
Mm, härligt. På tal om maten så något man kanske ofta äter när man är där är ju ramen. Mm. Som är väldigt billigt och väldigt lätt. Särskilt om man inte kan språket. Det är väldigt lätt att beställa för man går in i de här restaurangerna och så är det en maskin som man stoppar in mynt i och trycker på knapp och får ut en biljett. Du tittar på bilderna, den ser ut. Och sen så går du över biljetten till kocken och sen så får du din mat. Liksom. Du behöver egentligen inte prata med någon.
Det är så underbart!
Det är jättelätt och det är hur smidigt som helst och det är billigt och oftast väldigt gott också.
Verkligen.
Och det har blivit, ramen har blivit en liten flyga här. Här i Sverige nu, eller i Norden eller vad man ska säga. Det har öppnat någon ramenrestaurang i Köpenhamn och sådär och som kör på det här systemet också liksom så här. Så nu kommer den franska snabbmaten hit. Fast lite mer så här, det blir lite mer hipsterform här. Plötsligt märker man att folk kan väldigt mycket om ramen så här. Det är en riktigt god ramen. Man behöver inte höra folk slänga sig med det ordet.
Men det är ju ramen är barnmat alltså, jag älskar det. Men det är ju så här, nu ska vi inte låtsas som att det är sen på andra sidan att det är klart det är hipster med mikrobryggeri, mikroramenneri.
Ja, och men ja, det är nog väldigt kul om det finns, om det skulle komma hit lite mer alltså, för ja, det är verkligen hur smidigt som helst.
Jag var lite bränd bara för att alltså, vi åt mycket ramen, jag och Dan, när vi var i Japan. Dels för att jag är liksom skitkräsen och om det var någonting jag gillar så kan jag äta det hur många gånger som helst. Men dels för att det fanns överallt och dels för att det var gött att bara kunna göra så. I synnerhet för mig som inte kunde språket.
Mm.
Bara trycka på en knapp och en del ramrestauranger har ju så man kan sitta i bås som man inte ens behöver se någon annan människa. Liksom. En liten lucka som öppnas i väggen och så kommer ramen tallriken ut. Liksom. Det var underbart. Men vi åkte, Dan och jag, efter att vi hade varit där året efter så åkte vi till London i semester mycket ihop, Dan och jag. Och där vid Themsen så vid The Globe-teatern, vi skulle gå och se Midsommarafton, så låg där en sån rameneria, precis, bara en liten bit från The Globe. Och vi tänkte, ja men vad roligt, vi går och äter där. Vi tyckte ju väldigt mycket om ramen. Jag har nog aldrig ätit något så smaklöst som den skål. Vi beställde en standardramen, liksom, till och med lite kryddigt. Den smakar ingenting. Så jag vet inte, det är säkert inte talande för alla ramenerier. Men det kändes lite som att idén fanns där, men inte komplett realiserad.
Ja, det är ju lite trist.
Men jag är beredd, där är faktiskt en rameneria, tror jag, i Lund, när de faktiskt säger det. Eller åtminstone, jag tror att det är en japansk restaurang som inte bara har sushi i alla fall.
Ja, Nej, men det dyker upp liksom på andra restauranger också, så här, asiatiska restauranger, så mycket ramen. Nu har jag sett det, så det är bara att jag inte har sett det innan, jag vet.
Kan vara. Jag hoppas på att gulon ska komma hit. Det är världens simplaste maträtt. Mm. Typ kebabkött i ris med förlorat ägg och lök.
Det jag inte hoppas komma hit är de här äckliga grejerna de har i... man kan hitta på till exempel 7-Eleven där de bara tar en bit bröd och så sprayar de på lite grädde på det och så, wow, typ grädde i korvbröd. Så, ja. Det är riktigt äckligt.
Dan är ju sånt så att han är ju stolt över sin förmåga att äta allting. Mm. Så varje gång vi var ute och åt tillsammans så beställde han alltid per automatik modell större av det jag åt. Liksom. Och när vi var ute någon gång och jag istället för att ta medium-varianten, medium inte så kryddig-varianten av ramen,
ja,
och istället tog en stor, då var han ju då tvungen att välja det som hette kungsramen. Mm. Och det visade sig vara en jätteskål komplett med tryffel och ett svalbo och vaktelägg och allt möjligt. Och det, han åt mycket av det, men han kunde inte få i sig allt. Men han åt det. Någon gång gick vi till affären för vi låg en affär precis där vi bodde. Jag gick dit och köpte KitKat varje kväll eftersom KitKat är väldigt populärt i Japan av någon annan. Ja. Och då köpte han någon slags bönor eller groddar som idén var att de ska vara ruttna typ.
Mm.
Luktar för jävligt, ser ut som smält ost. Men det är tydligen en delikatess. Han åt och tyckte det var jättegott. Jag kunde inte ens titta på det. Jag tyckte det såg så vidrigt ut.
Ja. Ja, men det är bara vad fan surströmming liksom. Det är
sant.
Ja, det är en grej jag tänkte på när jag var där var att man som svensk kände som att man passade in ganska väl. Visst, det är en stor kulturkrock, men på något sätt är det lite, de är väldigt reserverade och de är väldigt ordnade. Alltså samhället känns väldigt ordnat på något sätt. Man står i raka köer, man väntar på tunnelbanan, alla kliver åt sidan, ingen som försöker tränga sig på. Det är lite
bästa som finns.
Ja, men det är det. Jag tror att det är inte alla svenskar likadana, men många av oss är nog väldigt reserverade just. Och det är lite som det samhället vi kanske önskar att det skulle vara, om det inte varit med andra som är lite de här bröliga svenskarna som ställer till.
Jag kan absolut hålla med om det. Alltså, dels det här att folk vet hur man går av ett tåg, var ju helt sanslöst. Det är ju någonting som svenskar totalt har missat, den förmågan.
Ja.
Känns det som jag som pendlar så mycket. Men det var också det här att de vet hur man går på bio. Det gick en kort informationsfilm innan varje biofilm. Mm. Alltså, mer eller mindre konceptet var: prata inte, filma inte, sparka inte i stolar. Med andra ord, respektera de andra som är i den här salongen.
Ja.
Var inte ett as. Och det var helt tyst. Inte det är tyst som att rädsla, folk skrattade när det var roligt, folk liksom reagerade när någonting hände. Men folk tittade på filmen. Folk snackade inte skit, folk sparkade inte i stolarna, inte ens på barnfilm.
Nej.
De och jag gick och såg två stycken Pokémon-filmer efter varandra.
Mm.
I tron om att det var två stycken olika Pokémon-filmer. Det var samma film. Vi såg den två gånger. Det var dumt. Det var mycket dumt. Men inte ens det. Och det var en barnfilm.
Ja. Nej, men jag tror man... Ja, som svensk trivs man är ganska bra för. Så en amerikan kanske som är mer van att ta plats, till exempel. Kanske det blir en större grej, liksom. Att man inte känner sig lika... Det kanske känns jättekonstigt, jag vet inte. Men jag känner att jag är ganska reserverad av det. Jag kände att det var väldigt, väldigt skönt.
Nej, jag sa inte det. Jag satt en dag när jag var där själv. När Dan var iväg på annat. Och åkte jag runt på tunnelbanan, större delen av dagen, och satt och läste min bok. Det var jättebekvämt. Så jag visste inte var jag skulle gå av. Så jag tänkte, jag åker tills jag hittar en station där jag känner att här ska jag gå av. Jag fick läst väldigt, väldigt mycket. Det var väldigt trevligt.
Ja. Nej, det är kul att du ska åka dit igen.
Ja, i synnerhet nu. De har ju en reskamrat. Dan åkte ifrån mig en vecka när jag var där sist. Och då då blir det ju så, för att de talar inte engelska till särskilt stor utsträckning i landet, och eftersom jag inte talar japanska så var jag ju lite grann utlämnad. Jag höll på att bli tokig efter ett tag, mumlade för mig själv hela tiden för att säga någon slags vag förhoppning om att någon skulle höra mig och förstå vad jag sa. Där var av hela tiden jag var där så var det en japan som förstod vad jag sa, och det var för att han inte var japan, utan han var född i USA med hans japanska föräldrar, om han hade flyttat till Japan.
Mm.
Men han förstod engelska, vilket var underbart. Mm. Men nu har jag en resekamrat som är med mig hela tiden, så nu kan vi vara oförstående tillsammans i alla fall.
Det är lite coolt. Ja, det är toppen. Ja. Ja.
Ja, men det är ett fantastiskt land. Mm. Alltså det har väl lite grejer kulturmässigt här. Där är fortfarande kvinnor ska buga lägen, men där är vissa speciella tågvagnar i synnerhet i pendeltrafiken som kvinnor kan ta och män inte får ta, så att kvinnor inte behöver bli tafsade på under pendlingstrafiken och så här. Där är grejer som inte är okej liksom. Men de
är också väldigt mycket också. Ja. Nej, men där har de ju kommit jätteolångt.
Ja.
Man kan uttrycka det så. Vilket är jättesynd. Men ja, tids nog kanske.
Ja, vad fan det är. Det är ju influenser från resten av världen. Liksom. Det kommer väl att komma.
Ja.
Förhoppningsvis i alla fall.
Ja, absolut. Vad är det? Har ni planerat något speciellt ni ska göra? Ja.
Nej, alltså vi har sagt att vi gärna vill åka till Kyoto.
Mm.
Och uppleva Kyoto, så att säga. Men vi har inte kommit längre än så. Det kostar en slant att åka så här Shinkansen-tåg dit och så vi får se lite grann hur det blir. Men överlag så vill vi mest se saker liksom. Jag vill inte riktigt jäkta, jag vill mest uppleva.
Ja. Det låter toppen.
Mm.
Ska vi gå vidare?
Det kan vi göra.
Yeah. Vi är framme vid den sista segmentet i den här podcasten som vi inte har något namn för, men som går ut på att vi har skrivit ner några frågor för förra som vi kommer ställa till varandra, som är så här lite så här smakfrågor kan man kalla det. Det finns alltså inga rätta svar, och så tänkte vi bara diskutera kring det, så ser vi ser vi hur det funkar.
Sen vi kan få in lite dynamik. Vi brukar annars hålla med varandra.
Ja, vi ska se om vi kan. Vi kommer säkert hålla med.
Det är säkert.
Men jag kan börja då.
Kör vi.
Då har jag den här frågan. Vilken ny levande människa hade gjort sig bäst som skurk i en film / serie? Och där finns ju två givna svar här,
ja,
som kanske inte är så intressanta. Donald Trump,
ja,
eller Vladimir Putin, ja, är ju två de lite skurkaktiga karaktärer.
Rök ju de det jag tänkte då. Men, ja, det var kanske,
men de hade ju absolut, tycker jag, gjort sig jättebra. De är ju väldigt skurkiga. Men
de är skurkiga på två väldigt, väldigt olika sätt.
Ja,
liksom, Putin är någon slags bombskurk.
Men det skulle kunna bli en ganska kul så här. Säg att det skulle vara i superhjälten där. Att den ena, Donald Trump, är stormannens skurk. Och Putin är någon annan hjälteskurk. Så kan det vara någon sån crossover där Trump och Putin av någon anledning.
De går ihop
i någon crisis.
Precis som Luthor och Jakob har gjort många gånger.
Enemies become friends.
Så förut någon intervju med Trump där han blir frågad. Han säger ju att Mexiko ska betala för den här muren han ska sätta upp för att hålla mexikaner ute ur USA. Och så frågar de honom hur han skulle göra det. Och så här, hur kan du få Mexiko att göra det? Och han visar det han skulle göra. Och det var genom att säga, mer och mer luta sig tillbaka i sin stol och säga: jag är Donald Trump, ni ska bygga den här muren åt mig. Och så här, och det fick han en applåd.
Nej, det är sjukt.
Men det är så här, Det är ju en femårings syn på hur man löser ett problem. Det är liksom, jag kan verkligen se Mexikos president framför mig liksom, som bara: nej. Och du har Trump, liksom, då har han bränt sitt kort där liksom. Nej, okej. Okay. Jag bygger dem själv. Men okej, okay, du har fått välja dem.
Nej.
Okej. Okay. Då har jag... Okej, okay, jag har två alternativ. Men det är människor som... Per definition av skurk, människor jag inte tycker om.
Ja.
Och alternativ ett... Kanye.
Är han en skurk?
Ja, det är han. Han kan väl inte en skurk, men han är väl en skurk i den mån att man tycker illa om karaktärer i en tv-serie. Liksom.
Ja, visst.
Han verkar så jävla dum i huvudet. ja. Och på något sätt har pengar och makt för att kunna vara det. Liksom. Och alltså, skurkstatus i mitt huvud fick han väl när han fick för sig att han kunde göra Bohemian Rhapsody live. Och först när vid framförandet insåg jag att han inte ens kan sjunga. Så jag han är inte ond egentligen i sig.
Jag skulle säga att han passar bättre som någon slags han är den här jobbiga karaktären som man inte alls tycker om, precis som du säger. Men som kanske när det väl kommer till krita, kanske han ändå är lite så här. Han blev god i slutet, eller så här.
Jag vet inte fan om han blev det. Kanske. Den är svår. Jag har en annan som däremot mer av en skurk. Nämligen John Peters. John Peters är producenten bakom Batman från 1989 och Superman Returns och Wild Wild West. Han, alltså det är en lång historia, jag ska säkert komprimera den så mycket som det bara går, men jag rekommenderar varmt att ni ser The Death of Superman Lives, en dokumentär som finns att se på YouTube. The Death of Superman Lives, och även att du lutar fram Kevin Smith and the Giant Fucking Spider på YouTube. Det är en fantastisk film. Så vitt jag vet så är John Peters en gång i tiden var han frisör åt stjärnorna och Barbra Streisand och gick in med en massa pengar och medproducerade en film. Den filmen fick en helvetes massa priser och pengar och Peters blev ganska rik. Och i sitt verklighetsfrånvända tillstånd så fick han för sig att det var han som gjorde att filmen blev så bra som den är. Och bestämde sig för att han minsann ska bli den som tar superhjältarna till the big screen. Så han såg till att få kontrakt på Batman när den skulle göras 1989. Så man kan komma och se om filmen står produced by John Peters. Och det gick så pass långt att den är filmad i London för att Tim Burton inte stod ut med att vara i närheten av John Peters när de filmade. Och John Peters då, han ville göra en ny Superman-film på 90-talet. Och det finns en lång historia om hur han anställde Kevin Smith och sen han anställde Tim Burton och massa saker. Men om man frågar dem som faktiskt jobbade på filmen, den skulle heta Superman Lives, så hade han en tendens att dyka upp på kontor. Man får komma ihåg, han var producent. Och vad producentens jobb är inte nödvändigtvis säkert. Ofta är det kvalitetskontroll. Han kunde dyka upp på kontoret där art-design-gruppen satt och ha med sig sina barn. Och barnen fick bestämma om art-design-gruppen gjort bra eller ej. Han hade en tendens att slå sina konstnärer. De visar bilder, de här konstnärerna, konceptkonstnärerna på så här, John Peters, hur han kommer in och slår dem. Liksom, så här, och de låste om sig på sitt kontor när de visste att han var på, liksom, på området. Och de låtsades att de jobbade hemma och sånt för att få slippa träffa dem. Och så, i den här dokumentären, The Death of Superman Lives, så klipper de hela tiden tillbaka till John. Den handlar alltså om filmen och inte John Peters, men det allas historier är ganska lika. Ja, vi hade det rätt gött. Om det inte varit för John, alltså, hade det varit rätt gött. Liksom. Och då är det bland annat att... att han... han förklarar att han slog sina konstnärer med... I'm a tough guy. I've been in 7 fights. I know how to fight. Eller någonting i den stilen. Det är inte korrekt vad det var. Men det är så här bizarrt, specifik, udda siffra av fighter han varit i. Liksom. och så här, han stal inventarier. Liksom, så här. Han fick något konceptbolag liksom, att designa ett rymdskepp och ett Brainiac som så asfett ut som han byggde en modell. Liksom. Och den, när John Peters började ana att projektet höll på att krascha, så dök han upp på det här företaget och lånade den här modellen. Och det, i de här då klipper det liksom till hur John Peters står i sitt hem med den här modellen under en glaskupol och säger, ja, här gjorde de mot mig. Klipp tillbaka till den här studion. Den är vår! Han tog den! Och han verkar totalt omedveten om att han inte vet någonting om superhjältar överhuvudtaget. Mm. Han låtsas som att han vet saker. Han använder andras ord hela tiden för liksom, Kevin Smith säger liksom, ja, halva grejen är att Kevin Smith blev ombedd att skriva in en gigantisk spindel i filmen.
Mm.
Kevin Smith då skrev in det han kallade för en Thanagarian Snare Beast, eftersom Kevin Smith är en nörd och vet att Thanagar är en planet i DCs universum. Han använde sin nördkunskap för att skapa en jättespindel. Klipp till John Peters som säger, åh, det är en Thanagarian Snare Beast, visst, den ska vi ha med den. Och man vet att du vet inte vad Thanagar är för en planet, John Peters. Du läser innantill från manuset du snodde av Kevin Smith. Han verkar inte bara dum i huvudet, men också ond. Ja, det var en lång förklaring.
Ja, det läste faktiskt som det passade riktigt bra in på beskrivningen. Jag har själv försökt komma på något, men jag kom på frågan själv, men jag hade skitsvårt att komma på ett svar på den. Har du sett King of Kong? Den här...
Är det om Kong-turneringen?
Ja, han som ska bli bäst på Donkey Kong-spelet.
Men det är en dokumentär, eller?
Ja, precis.
Ja,
han, killen som är hans motståndare där, jag kommer inte ihåg vad han heter Billy Mitchell, tror jag han heter. Han är en riktig så skurk karaktär. Det kanske lite fusk att ta honom eftersom han är redan med i en film, det är en dokumentärfilm då. Mm. Det är han som innehar rekordet och han som den här killen ska slå i filmen. Och han är en sån typisk amerikan, går gärna i liksom, amerikanska flaggan bäst eller slips, han har sin egen hot sauce och han slår då det här rekordet, den här killen, och regeln är att man ska filma sig själv när man gör, så kan man skicka in bandet då. Men han gör ju alltid sin makt för att få hans rekord att inte vara legitim. Han har haft kontakt med den här killen, och så han är väldigt skurkig genom hela dokumentären. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var för grej, men bland annat så bestämmer sig då huvudpersonen i dokumentären, han som vill slå rekordet, att okej, jag måste göra det här på ett live-event, jag kan inte göra det på video, för de kommer aldrig acceptera ett rekord, för han Billy Mitchell, han är liksom han är buddy som alla domarna och sånt som har hand om rekorden på Twin Galaxies. Så han försöker utmana dem, du får komma till det här eventet så spelar de upp och försöker vi slå rekordet. Han vägrar dyka upp. Så, men då slår han rekordet på ett event till slut. Men han är inte där, Billy Mitchell. Men han slår rekordet. Och alla bara, åh, gött. Men då har Billy Mitchell, då har han en hantlangare på det här eventet. Som har ett band med sig där han har spelat in. När han har slått han har redan slått hans nya rekord som de visar upp direkt efter på en TV-skärm. Som alla får se direkt efter och bara, oh, wow!
Ja, men det här är ju sämst. Är det så på riktigt?
Ja, det är på riktigt. Det är jätteondskefullt. så han tycker jag passar in som en skurk. Han är redan en skurk egentligen.
Verkligen. Vilken skitstämmel.
Ja.
Ja, okej, det var ju rätt bra förslag.
Ja,
det blir inte så mycket debatt här, men
nej,
det är en bra historia.
Ja.
Men då säger jag sånt här, då ställer jag min fråga då, som är lite mer ja. Vilket är det häftigaste slaget? Och då menar jag som fighten liksom, det kan vara allt från en stor slutstrid i en film eller. Ja, det ska gärna vara i slag, det ska nog faktiskt vara en stor strid liksom. Inte bara en boxningsmatch mellan så Rocky mot Apollo Creed,
det är inget svar. Okay. Ja, också väldigt, jag kan inte så många slag, kände jag.
Där kan man räkna ett helt jävla krig. För,
det tycker jag.
Trojanska kriget tycker jag är ett väldigt... det är ett nice slag.
Ja, det får man verkligen ge det.
Jag läste Ideal för ett tag sedan. Och alltså, jag menar, den är underhållande i den månen, så gammal berättelse kan vara underhållande. Men jag tycker det är väldigt häftigt med just åldern på den berättelsen. Alltså att den är skriven för så jäkla länge sedan. Liksom, och nedtecknad för... ja, hur många år sedan den är. Mm. Liksom. Men, och att det är ett tema som går igenom fortfarande. Alltså de... det, ja, så det är nu mitt favoritslag egentligen.
Ja, det är ett jävligt bra svar. Alltså när jag formulerade frågan så tänkte jag ju mycket mer på specifika slag.
Jag förstår det. Alltså,
men det är bra förslag. Jag var väldigt glad i grekisk mytologi som yngre dessutom, och det är ju verkligen det, är, alltså, det du har gjort nu, du har tagit det kvintessentiella slaget egentligen, det är sista slaget.
Men det är inget slag på det sättet, det där var ju alltså enligt berättelsen var det ett krig som var i hur många år, jag vet inte, jättemånga år,
40 år som, ja det är
20.
Jo, det måste jag vara väldigt länge. Det är fan, vad kass jag är som inte... för jag hade tänkt att du skulle svara någonting istället med typ slaget vid Pelenor. Eller,
ja, jag var inne på fem här slag. Ja. Liksom. Men vi har pratat så mycket ringen nu.
Fem här slaget hade du inte kunnat välja. Det får vi ju inte se ändå.
Nej,
nej, alltså för mig kommer det alltid att vara slaget i den andra dödsstjärnan i Star Wars Return of the Jedi. Allt från musiken till liksom upplägget, till och jag skiter till och med att liksom en del av slaget är utförsel av teddybjörnar som på något sätt utrotar ett elitförband med vässade pinnar. Men det är primärt rymdslaget, alltså rymddelen av det slaget, för det är så jäkla snyggt gjort. Alltså det är liksom 1983, där det är i princip bara modeller. Alltså man har knappt ens uppdaterat det till special edition-varianterna. Man har inte lagt till fler rymdskepp, utan allting är liksom gjort med modeller. Och första gången som Star Wars lite visade så här etnisk mångfald också, där det är både svarta och asiatiska poliser och piloter bland rebellflottan liksom. Och det är trist att de, tror jag, samtliga dör också, som man får säga. Men det är någonting, också slaget och Ackbar, Admiral Ackbar, jag vet inte om, det är väldigt snyggt som sådant. Det är väl inte så här vrålintressant egentligen, för att de kommer till dödsstjärnan, de kan inte attackera dödsstjärnan, så man får se dem dö ett tag och sen faller skölden och då går det bra. Så det är väl inte så, alltså slaget i Pelenor är väl mer intressant om man skulle ge det liksom, där går det i vågor liksom. Det ser ut att börja hyfsat okej, men sen går det sämre och sen kommer Rohan och hjälper till, men sen kommer Hadrin och så vidare liksom. Där finns nog mer dynamiska slag, men på något, men måste välja bästa så är det definitivt det.
Vad med Naboo då?
Ja, men så här, eftersom jag tar ju det här konstiga att man, där är ett slag på, vad blir det, fyra fronter? Ja, fyra fronter är det i slutet på episode 1. I rymden, i det här magiska generatorrummet där Darth Maul, Obi-Wan och Qui-Gon Jinn. Det här, det är så visuellt extremt tilltalande, men vad fan är det de i någon bok har förklarats liksom, att ja, men det är där rummet ger kraft åt hela planeten typ, eller sånt där. Fine, men det är ändå liksom två dörrar från den kungliga hangaren. Det känns ändå fel. Och sen är det slaget in i tornrummet, och så är det slaget med alla kungens liksom. Men det är, det är, alltså, jag kan tycka att klippningen är intressant, men det är, jag bryr mig inte om karaktärerna tillräckligt mycket för att det ska vara intressant.
Liksom. Intressant klippning i det.
Ja, men det får man igenom. Och det, jag kan till och med tycka så här, alltså, att Naboos rymdskepp är intressant visuellt. designen på dem är snygga och så vidare liksom. Men där är för mycket det, så där är liksom, där är mycket tid som läggs med Jar Jar, där är alltså Jajusvärldsduellen, Obi-Wan, Qui-Gon och Darth Maul får mycket slack för att den är så jävla liksom koreograferad, men samtidigt det är snyggt koreograferad. De har etablerat tidigare i filmen att Obi-Wan kan springa och Qui-Gon kan springa supersnabbt med hjälp av kraften, så att hela upplösningen till fighten borde inte kunna hända. Men det är en annan sak.
Ja, ja. Det var alltså inte bäst att ta det.
Ja, ska jag ta nästa då?
Ja, för fan.
Just det. Okej, vilken är den sämsta hjälten?
Åh, det finns så många man kan välja. Faktiskt.
Ja.
Alltså, någonstans vill jag bara säga Frodo. Bara för att han är inte intressant. Och hur mycket Elijah Wood än jobbar med det, så är det, mycket av det han gör är ju att se väldigt, väldigt bekymrad ut.
Och egentligen, han misslyckas ju, eller han är ju inte
det. Nej, precis. han misslyckas, ja. Efter allt så misslyckas han. Men jag tror faktiskt att jag måste säga Ash Ketchum. Han är sämst. Han ska fånga alla Pokémon. Han fångar inga. Han kan aldrig hålla reda på vilka Pokémon han har träffat förut. Han lär sig aldrig. Pikachu som han har haft med sig är någon slags permanent starkaste i hela världen, förutom när han stöter på en level 1 startar Pokémon varje gång han kommer till en ny region. Han är så jävla dum.
Nej, jag får säga, jag vill ju inte hålla med. Jag får ju några punkter, men jag måste ju hålla med det här också. Det är jättesynt. Det är verkligen så. Han har ju ett uttalat mål. Det är, han ska bli Pokémon nästa. Ja. Det är väl egentligen hans stora mål. Men annars nöter de in i serien ganska mycket att man ska fånga alla.
Ja.
Alla. Inte 10.
Och så glömmer han bort dem. Det är jättesorgligt när han säger hej då till Butterfree. Men om han på något sätt kunde referera till det efteråt.
Han har glömt Butterfree det här laget. Nej, men det där är riktigt bra. Jag har mer gått på superhjältespåret här och valt Rompa Dunder. Även känns som Johnny Thunder.
Johnny Thunder.
Och det är inte det att han har ju det är fina krafter han har där. Han har en jävla ande liksom, som kan göra typ vad som helst. Men han har inte riktigt förmågan. Han använder ju förfärligt sina kraft och jättedåligt. Han skulle kunna fixa allting i varje situation, men han är helt värdelös för att hantera sina krafter.
Det är verkligen.
Jag vet inte om du har något, kan komma på något konkret exempel där han
alltså, men jag kommer ihåg när jag läste som mest liksom att det är många gånger han hade kunnat lösa situationen bara av att säga till. Johnny Thunders superkraft är att han i hans blod, i princip i vätskan som är hans blod, bor en magisk ande från den femte dimensionen, precis som Mr. Mixius Bidrick, som gör det han säger åt honom och kan göra vad som. Gimmicken var väldigt länge att Johnny inte märkte att han hade kraften.
Ja.
För orden som han behöver liksom tillkalla anden med, han behöver säga say you, alltså C-E-I-U. Men det låter som det engelska uttrycket say you, som man förr kunde inleda meningarna. Say you, over there! Och därför sa han ofta det och önskade sig saker och blev förvånad när de grejerna hände. Men ganska snabbt efteråt så släppte de ju att han inte är medveten om anden. Och då bör han ju kunna bara säga say you, lös!
Jag tänker att det måste vara väldigt många så här, de har suttit på många möten i JSA, bara nu. Nu ligger vi på till här den här skurken. Så tippar han lite på Johnny Thunder.
Men teamwork ska jag bara.
Nej. Ja, säg inte min.
De har ju något sätt att lösa det genom att understryka att han måste vara väldigt, väldigt specifik i sina önskningar.
Ja.
Och det är väl det. Liksom. När de bytte till Jakim Thunder så är det något tillfälle där Jakim skickar ut anden till att fightas med någon stor jävla grej, och anden kan inte, han är allsmäktig, men det går inte, för Jakim kan inte komma på vad det är anden ska göra för att stoppa skurken. Liksom. Han kan bara säga åt honom att stoppa skurken, och då är det, vad det anden kan göra är att sätta upp en mur för att temporärt stoppa honom, liksom. Men inte mer. Så de har försökt lösa det, men jag måste säga, jag håller med.
Ja.
Fan! Vi får hålla med. Men okej. Okay. Då tar vi kanske en lite mer... Vilken karaktär tycker du bäst om att inte tycka om? Vilken karaktär tycker du bäst om att hata?
Ja, och det kan man tycka vore en lätt fråga. Men jag har faktiskt inte kommit på något jättebra där. När jag var mindre... så fanns det en karaktär som jag... jag hade en sån här... jag hade en hatlista som jag skrev på insidan av min skolbänk. Det kunde vara olika karaktärer där upp. Så just nu hatar jag. Jättekonstig grej, för jag låter helt sjuk i huvudet, märker jag. Men en av de som var stående med mig på den listan, det var Carlton från Fresh Prince of Bel-Air. Och det är jättekonstigt, jag vet inte varför egentligen. Han var väl lite störig, lite så. Men nu på senare tid tycker jag nog ändå han är, alltså, hatar inte honom så mycket. Men då var det var min grej. Jag vet, vi har en gemensam kompis som heter Mark, och som han triggar mig mycket med det, liksom.
Gör Carlton dansen här.
Det är okej, jag har inte gjort längre. Men han var stående medlem på min hatlista, så
jag älskar ju Carlton.
Ja, ja. Okej. Men vad hände? Det är ett större, det var lite större. Jag tyckte han var...
Jo, men... inte fan alltså.
Han var ju alltid... Will Smith var ju den man höll på lite. Så. Ja, ja. Och han var ju aldrig nästan aldrig på samma sida när det var någon konflikt i den serien.
Nej,
han jag... var ju skitstörig.
Nej! Men jag har alltid varit lite av... jag har alltid hållit på de som jag tycker... Det här, vad ska man säga? När jag var liten så tyckte jag ofta att Pippi Långstrump nog borde gått med poliserna, för de ville ju bara väl. Och någonstans så tror jag att Carlton också oftast ville väl, och det var väl det jag
förutsåg. Fast ville han verkligen
det? Ja, någon gång så öppnade han en restaurang och snålade in på all mat för de anställda. Det har jag ett svagt minne av. Men jag kan inte hålla med dig, jag tyckte alltid om Carlton. Han lärde sig ofta en läxa.
Han är väl kanske inte den här typiskt större karaktären som till exempel, jag vet inte, Snurresprätt.
Snurresprätt är en jävla skitstöd.
Ja, han är ju det. Om ni har sett Angry Video Gamer så har ni säkert sett avsnittet där Mike Matej spelar Snurresprätt. Och jag ska veta det, jag tycker Mike Matej gör sådär skådespelare insatser ofta. Men... han funkar jäkligt bra som Snurresprätt, måste jag säga. Han lyckas faktiskt få med här. Man stör sig väldigt mycket på Snurresprätt.
Det är så sant. Så.
Ja, så, vad skulle du säga?
Kanye. Nej, jag har tänkt på det flera gånger. Tidigare tar Joffrey Baratheon från Game of Thrones exempelvis. Han är liksom designad för att man ska hata honom liksom, från början till slut. Där finns flera. Denethor, i synnerhet i Peter Jacksons Sagan om ringen, är lite designad för att man ska...
Just det.
Han är bara ett gigantiskt as. Liksom. Vilket är rätt märkligt, för så här, han är inte ond. Han är bara en skitstövel. liksom, jag vill säga, Saruman är också ett as, liksom, men han är också ond. Liksom. Man ser lite grann vad han tänker. Men Denethor är bara, nej, jag tänker sitta på min stol och sura. Och sen om min sista son dör, så tänker jag låtsas som att det inte på något sätt var mitt fel. Även om det var bara ditt fel. Men det blev inte den för. Det blev Victor Frankenstein i boken Frankenstein, den moderna Prometheus. Han är så jävla störigt från sida ett till sista sidan. Och jag hatade honom. Läste boken för några år sedan. Och ändå, jag är rätt glad i Frankenstein-historien. Liksom, sett Boris Karloff-filmen ganska många gånger. Liksom, och såg till och med filmatiseringen med Kenneth Branagh från 90-talet. Mary Shelley's Frankenstein, den är skit. Men han gnäller. Han gnäller.
Va?
Från sida ett till sista sidan gnäller han.
Vad gnäller?
Han gnäller på att det han skapade var så fult och nu så ondskefullt. Det är spoilervarning, va? Men alltså, Victor Frankenstein, i boken beskriver inte hur han skapade monstret alls.
Mm.
Han säger, jag tänker inte berätta hur jag skapade det här monstret, för då gör ni samma sak. Mm. Så det är liksom ingen elicitet och så vidare. Liksom, ja, han antyder väl till det, men det sägs aldrig rakt ut. Och det han berättar i boken rakt upp ner. Han skapade liv. Han ville skapa en levande varelse. Så han skapade en levande varelse. När han blev klar så tyckte han att den var så jävla ful. Han säger det. It was ugly, it was hideous. Så att han mer eller mindre bara säger åt den, gå. Stick, liksom.
Ja.
Och monstret då, som inte har ett medvetande eller någonting, får lära sig hat. Det är det första han får lära sig. Och går ut, och ful som han är, blir han hatad av alla. Och då är det enda han har i livet, hat. Och då tänkte jag, medan jag läste boken, ja, men då kommer det här vara en viktig läxa för Victor Frankenstein. Att lär du den bara hat så kommer den bara, nej! Trots att Victor vet om detta så fortsätter han bara, åh, det är så synd om mig. Det är så synd om mig att det jag skapade blev ett monster och som nu dödar en massa människor. Det är så synd om mig. Hela tiden beklagar han sig över hur synd det är om honom att det han skapade var så fult. Så att det blir ondskefullt. Och det är så jävla tråkigt att läsa. Det är ju sig fel. För jag älskar och hatar honom i den dagen. Att jag fattar inte varför andra människor inte hatar honom lika mycket som jag. Men det är väl fel igen. Jag trivdes ju aldrig med att hata honom. Jag tyckte det var störigt varje gång han dök upp.
Ja. Men du menar att andra som läst boken tycker inte han reagerar på samma sätt?
Nej, jag tror många har fördomen här att hans gnällighet kommer från samma ställe som kanske den unge Werthers lidande. Liksom en väldigt här, känslomässigt romantisk berättelse. Liksom,
tror du har tänkt så på början?
Ja, jag kan faktiskt tänka mig det. Jag tror inte att Mary Shelley tänkte att han skulle vara jobbig.
Nej.
Men det är skitsvårt att tycka synd om honom. Alltså, du vet, om en karaktär beklagar sig över hur synd det är om dem hela tiden, då är det väldigt svårt att tycka synd om dem. Och han går fan om inte en sida utan att berätta hur synd om det är. Och han verkar liksom inte kunna lägga ihop de här två och två att det är hans fel heller.
Mm.
Så nej, det har du...
Ja. Jag har inte läst det.
Sant.
Så, men det låter ju störigt. Jag har ju bara ditt perspektiv.
Sant.
Om det är någon som tycker annorlunda så kan ni höra av
det. Ja, argumentera gärna. Det blev inte så mycket debatt i det här med den Carlton.
Ja. Ja. Nej, han är lite större.
Men jag tycker ändå det här kan vara ett återkommande grej, för det kan mycket väl bli debatt i framtiden.
Ja, vi får se. Skicka gärna, jag pratar som om det skulle vara någon lyssnare som verkligen skulle göra det här. Varje gång vi har uppmanat lyssnarna att göra någonting så händer det någonting. Men skicka gärna in förslag på någon sånt här ämne som vi kan diskutera med om ni har några kul idéer. För det är egentligen roligt om någon annan har skrivit åt oss att vi kommer på det själva.
Precis.
Det jag tycker.
Håll med.
Men då avrundar vi för dagen.
Ja.
Tack så mycket alla som lyssnade.
Ha det gott.
Vi ses nästa gång. Hej då. And you're going to be sorry you treated me.